Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Ja, det är någonting i ordet som gör det.
Hej och välkomna hörni till Ekonomi på riktigt med Charlie här. Och vem sitter mitt emot mig?
Mattias.
Fin skjorta du har idag.
Ja, tack, detsamma.
Lite sånt liksom marokkanskt mönster på något
jag
sätt.
Jag kör frickigt och du kör rutigt.
Ja, så är det. Jag ser ut som en hästens säng.
Ja, det gör du.
Men de är ju inte sponsor till oss.
Nej.
Vem är sponsor till oss, Mattias?
Compriser.
Jävlar, vilken övergång jag gjorde där, va?
Ja, eller ja,
vad trevligt.
Jo, men Compriser som är ju en fantastisk jämförelsesajt. Man kan vilja jämföra nästan vad som helst där.
Och mer, jag skulle säga så här. Det jag har insett så mycket mer än en jämförelsesajt. Det är ju inte bara någon sån här datalogaritm där som håller på och liksom försöker tjäna procent, utan det sitter ju riktiga människor där inne man kan ringa och prata med och som hjälper till att göra alla byten och fundringar och kan liksom förstå personen och jämföra villkoren. Det är liksom det är en helt gäng där. Och de sponsrar oss och är våra samarbetspartner i podden.
Man kan också sista när man tror att podden är slut, då är det några minuter kvar med Kristina från Compriser.
Så är det.
Alltid ha lite kloka saker att förtälja oss.
Eller hur? Och väldigt trevlig kan jag avslöja så här i hemlighet.
Ja.
Ja.
Är det för att du ska få bli bjuden på fest då sen?
Ja, men det är jag ju redan. Så det behöver jag inte
du
säga.
Du var så jävla glad. Så du...
Ja, jag tänker så här, då är man trevlig. Man bjuder mig på fest. Ja. Det är allt som krävs om ni sitter ute. Hur blir man trevlig? Bjud mig på fest så är du inne.
Vem blir trevlig? Blir den personen som bjuder dig trevlig? Eller du trevlig?
Ja, nej. Den som tänker att jag är tillräckligt intressant för honom på en fest, den är per definition
den
trevlig.
Den blir trevlig.
Ja. Alltså det finns ingenting som är så charmigt som människor som tycker om mig, tycker jag. Det är min grundinställning.
Ja. Nej, det är bra.
Hur är dagsformen?
Ja, men vi är alldeles utmärkt.
Nej, du kom ju in och såg lite molok.
Ja, men jag håller på att pigna på mig lite nu. Nej, okay. Men jag har, det är som har varit mycket förkylningar runt mig, men jag tänker inte bli det.
Nej.
Så jag håller på att köra en gammal klassiker som du skulle ha sagt. Jag håller på att mota Olle i gren.
Oj, just det.
Ja, men det är bra.
Ja, ja men då så. Hör du, ska vi dra igång den här motorsågen idag, eller?
Ja, det tycker jag.
Vill du säga någonting om veckans mycket spännande gäst?
Ja, på tal om trevlig så har vi faktiskt en väldigt trevlig gäst.
Som inte har bjudit mig på fest?
Nej, inte mig heller. Men är trevlig ändå. Nej, men vi känner varandra lite grann sedan tidigare. Jag och Jasmin som kommer. Kommer otroligt spännande. Hon driver också en egen podd som heter Soluret podd som man kan gå in och lyssna på. Och hon har skrivit en bok och diverse annat. Så vi kommer in där. Varmt välkommen in, Jasmin Nilsson!
Tack så mycket. Så trevligt att få vara här.
Eller hur?
Vilket fint intro.
Hur är dagsformen på dig, Jasmin?
Den är kanon faktiskt.
Jaha, du.
Ja, jag mår lite jetlaggad för jag kom tillbaka från Tokyo i förrgår.
Hur var Tokyo?
Det var grymt häftigt.
Ja.
Verkligen. Alltså, vilken stad, vilka människor. Ja, nej, det var en upplevelse och ett minne för livet. Det var en 50-årspresent till min man faktiskt.
Så häftigt. Jag har ju kollat på Instagram och följt dig lite på resan där. Det såg ju ashäftigt ut.
Ja, men det var det verkligen. Jag älskar ju att fota, det är en hobby som jag har.
Tokyo har kvar på min lista.
Ja, schysst.
Det kan jag rekommendera.
Ja, det kanske vi ska göra också kvar på listan. Kanske vi ska göra ihop, Charlie.
Vi kanske kan göra en specialpodd från Tokyo.
Från Tokyo, ja, varför inte.
Det är kul. Ja. Men det är också extra tack då att du ställer upp och kommer hit till oss. Ja, du är jätteläggad och allt. Och liksom.
Ja. Det är så mysigt så.
Jag som inte känner dig så väl som sen tidigare, kan inte du liksom hjälpa mig? Jag har ju läst på förstås, men den som lyssnar som bara liksom trillar rakt ner här.
Ja.
Hur blev du?
Vad är, precis.
Får vi höra?
Det är ju en enormt här är ditt stor liv. Fråga. Mm. Jag är 36 år. Bor med min kära man ute i Järla sjö. Så det är inte så långt härifrån.
Nej.
Nacka. Mm. Men jag är uppvuxen lite här och var, kan man säga. När jag var ett år flyttade vi till Spanien, bodde där tills jag var tre. Mm-hmm. Sen flyttade vi tillbaka till Sverige, bodde på Lappis, Lappkörsberget, studentområde.
Det är i Stockholm det, för den som sitter i.
Så har jag flyttat omkring en del, så ja, jag har bott lite här och var, men framförallt uppvuxen då, bott längst på Södermalm.
Okej, så du känner dig ändå på något sätt som att det är stockholmare?
Absolut, ja. Stockholm i mitt hjärta, verkligen. Mm. Det.
Men hur växte du upp då? Du växte upp med din ensamstående mamma då, helt enkelt?
Ja, det gjorde jag. Mina föräldrar separerade när vi bodde i Spanien då, när jag var tre år.
Ja.
Så ja, sen är jag uppvuxen med min kära mamma som har fått arbeta hårt, haft två jobb och pluggat och ja, fått kämpa för att få det att gå runt. Så jag har väldigt tidigt i livet fått lära mig att ta hand om mig själv helt enkelt och stå på egna ben i tidig ålder.
Hur visade det sig då vid tidig ålder? Kan du ge några exempel på?
Jasmin
som klarar sig själv.
Precis. Alltså jag var ju tidigt väldigt, jag har alltid varit väldigt livsglad och motiverad och ambitiös och liksom tagit för mig av livet.
Mm.
Och det har gjort att jag alltid haft en inre drivkraft som har gjort att jag vill göra saker hela tiden och uppnå mina mål. Och när jag var fyra år då började jag dansa ballett. Och det var en passion som växte och blev större och större. Och jag kände att det var det jag ville ägna mitt liv åt. Det var att dansa.
Mm.
Och var väldigt tidigt och målinriktad och visste att liksom det var det jag skulle kämpa för.
Mm.
Så att jag fick tidigt lära mig att jobba hårt för det jag ville åstadkomma och göra i livet. Och sen betydde det då att jag fick ju åka på mina aktiviteter själv. Och att lära mig åka tunnelbana tidigt när jag var nio år. Och åka till Balettakademin på Romansgatan. Och liksom, jag hade ingen förälder som skjutsade mig till och från mina aktiviteter. Och jag, ja, ibland fick jag sova över på hemtjänsten där mamma jobbade. Det var kaffemaskinen.
Ja, kaffemaskinen. Det är den gick igång nu. Jag tror den luftar sig.
Ja, den luftar sig.
Den rengör sig.
Ja, du ser.
Ja.
Ja, då avvaktar vi. Du skulle säga att du nu.
Nu
du skulle
säga att
du sover över ibland.
Ja, ibland fick jag sova över på hemtjänsten när mamma jobbade. Och så. Så att, jag fick ju se också hur mamma fick kämpa liksom för att få in pengar. Och samtidigt så ville ju hon att jag skulle få uppnå mina drömmar. Hon ville ju verkligen det. Hon ville ju ge mig allt, även om hon inte hade kanske resurserna till det. Men det kostar ju pengar att köpa danskläder och liksom tåspetsskor och själva dans.
Inte minst danskurser.
Ja, liksom. De är ju inte helt billiga. Så det var ju liksom, jag kände nog ganska tidigt av också där på Balettakademin att jag inte hade det lika bra ställt som alla andra danskompisar. Liksom, för att de kommer ju från mer privilegierade familjer. Liksom.
Det är inte ballett också lite, nu kommer en fördom rakt ner på bordet här. Men att det är ganska en övervikt på människor det som har goda finansiella förutsättningar.
Absolut.
Som växer upp och blir ballett.
Det stämmer.
Ja.
Så är det. Och det är för att det är dyrt.
Okay.
Det är dyrt att gå på ballett.
Mm.
Så vem som helst kan inte göra det heller av den anledningen.
Mm.
Men morsan kämpade på ändå liksom, och ville verkligen att jag skulle få göra det. För att hon hade inte liksom fått göra det hon ville i livet med den bakgrunden hon hade. Så då var det extra viktigt för henne att jag skulle få göra det.
Så det blev, ja.
Men sen började du började jobba tidigt, eller hur?
Ja, det, först började med avisen, delade ut avisen när jag var 13 år, när vi bodde på Kungsholmen då. Och det gjorde jag på helgerna tillsammans med min kompis. Vi sprang upp och ner trappor och delade ut tidningen liksom, men, och fick 25 öre per tidning. Men jag tyckte ändå liksom, det var roligt. Det var roligt att kunna liksom jobba och få pengar för det. Och liksom jag kände mig stolt över att jag gjorde det också. Och kände mig stor och självständig. Mm. Och så, även sen när jag var 14, för att jag hade en dröm om att få åka till New York och gå på dansskola där. Så,
fame,
ja, lite så. Exakt.
Tre personer som förstår den referensen.
Det är väl lite så var det faktiskt. Och då, och samtidigt så var det, jag visste att mamma hade det knapert, så jag kände att men jag måste liksom bidra här. Jag måste hjälpa till och liksom tjäna pengar för att jag ska kunna uppnå mina drömmar också och ta ansvar för det själv. Så att då bestämde jag mig för att jag skulle börja jobba, och då tänkte jag, McDonald's, det kanske är bra. Mm. Där har jag sett andra liksom, unga personer jobba. Så att, jag kollar om jag kan få jobb där liksom. Och då, jag tror att man måste vara 15 år för att få börja jobba. Jag vet inte hur det är.
Jag vet inte hur reglerna var då. Nu är det väl 16 för vissa delar och 15 för andra, så att.
Men jag var i alla fall 14, och jag gick omkring på i Stockholm på olika McDonald's och gick bara fram i kassan och frågade, hej, för jag pratar med er arbetsledare för att jag söker jobb liksom. Så jag gick till tre olika, och jag slutade på McDonald's på Kungsgatan. Och jag var ju väldigt mogen för min ålder. Och ser väl äldre ut än vad jag var då. Liksom. Men arbetsledaren så frågade då, hur gammal är du? 14 år. Han bara, okej, det är lite för ungt. Egentligen så har vi en gräns på 15, har jag för mig att det var då. Men jag ska ge en chans. Kom in på en intervju typ nästa vecka, så får vi se liksom. Så då gjorde det, jag kom på intervju, och han frågade väl liksom vad jag hade för framtidsutsikter och liksom vad jag tänkte om framtiden och så. När jag berättade allting som jag strävade efter och som jag liksom kämpade för, så tyckte han att jag verkade vara liksom tillräckligt mogen och för att kunna börja jobba på McDonald's.
Så sagt och gjort, alltså. Så du drog igång där. Ja. Så jobba extra då, parallellt med plugget. Då.
Precis, på helger och på lov. Och, som en sommar hann det bli innan jag skadade mig. Så.
Just det. Vad hände sen då?
Ja.
Du säger skada dig.
Precis.
Så du var full fart. Det var skolan för fullt och dans för fullt och McDonald's för fullt.
Ja, det var mycket. Och det ska jag också säga, att mamma var ju noga med att det skulle gå bra för mig i skolan också. För hon tyckte att om det händer någonting så måste du ha någonting att kunna luta dig tillbaka på. Så att,
hon var mamma helt enkelt.
Ja. Mm. Och så var jag var väldigt prestationsinriktad på gott och ont. Jag fick ju magkatarr när jag var 13 på grund av att det var väldigt mycket. Det var liksom inte bara dansen, det var andra aktiviteter. För det var så mycket jag tyckte var kul att göra. Mm. Tills jag kände att nu måste jag liksom bromsa upp här. För det, ja, nu måste jag bestämma mig för en sak, och då bestämde jag mig för dansen. Mm. Och samtidigt var det skolan, så det var viktigt för mig att få bra betyg. Så jag gick ut nian med bra betyg helt enkelt. Mm. Och hade då kommit in på Kungliga Svenska Ballettskolan som jag hade sökt till då, under våren. Mm.
Så, som liksom, är svårt, va? Det är inte vem som helst som bara trycker in där.
Precis. Nej. Så liksom, framtiden den var utstakad för mig.
Det var klart.
Ja, det var klappat och klart. Ja. Och så kom sommaren 99 inför gymnasiet. Och den sommaren så skulle jag också jobba extra på McDonald's. Och jag tog lite extra danskurser. Och sen så skulle jag och min bästa kompis Matilda åkte till min mormor i Torrevieja i Spanien. Hon flyttade dit den korta tiden som vi bodde där. För hon hade hunnit bli pensionär då. Mm. Så då åkte jag dit i princip varje sommar och hälsade på mormor. Så vi åkte dit, jag och min kompis själva, första dagen. Så kom min mamma dit tredje dagen med sin väninna. Mm. Och tredje dagen så gick vi ner till en av de här bananläggningarna som var nyinvigda inför att vi hade kommit dit. Och vi gick till en av de här badplatserna. Det var som en pir som går ut i havet. och som bryggor då, som går ut från den här piren. Så vi, ja, det var mitt på dagen, det var gassande sol, riktigt varmt, och vi hade hittat en sandplätt bredvid en brygga, men jag kände att det var dags att ta ett dopp, ett svalkande dopp, för det var alldeles för varmt. Så jag och min kompis, vi bestämde oss för att ställa oss i precis i början av den här bryggan, och så ska vi räkna till tre och springa och dyka i. Jag hade ju noterat att det var andra barn som hade hoppat från den här bryggan. Men ja, så jag hade liksom inte tänkt mer på att det inte skulle kunna gå och dyka från den bryggan. Och det var inga varningsskylt eller någonting som sa att man inte kunde göra det. Så sagt och gjort så räknade vi till tre, och min kompis stod kvar. Hon vågade inte springa och dyka i, vilket var tur. Annars hade vi varit två som hade suttit här i rullstol idag. Men jag kutar, hoppar liksom rakt upp och dyker rakt ner. Lite så som killar oftast dyker. Inte så där liksom snett ner, utan mer så här rakt ner. Och då kommer jag ihåg hur det känns som att mina händer liksom, eller mina armar slits bak av vattentrycket. Och sen nästa sekund så känns det som att jag gör någon slags volt i vattnet. Och sen är det som att jag känner hur pannan stöter i sandbotten. Och jag kommer så väl ihåg hur det verkligen kändes som sandpapper mot min panna. Och sen flyter jag upp mot vattenytan, och det första jag tänker på det är att jag hade bikini på mig. Och när man dyker med bikini så kan det vara så att den åker upp lite grann. Så att min första tanke var att jag ville liksom rätta till den. Men det gick inte. Det var helt omöjligt. Jag kunde inte röra kroppen överhuvudtaget. Och jag förstod inte vad som hade hänt. Hade min kropp kommit i någon slags chocktillstånd, eller vad var det? Men så flöt jag mot vattenytan och huvudet var ju neråt. Så jag kunde ju inte få luft. Och jag kommer ihåg att jag kunde vrida huvudet lite grann. Så jag vred lite på huvudet och liksom försökte kika lite under vattnet vad det var som hände, liksom, vad det som pågick. Och samtidigt så hörde jag doft hur barn fortfarande lekte och plaskade under vattnet och så. Och vid det här laget, min kompis står ju där vid bryggkanten och börjar ropa liksom och säga: Jasmin, sluta skämta. Det är inte roligt längre. Och det hade inte varit helt olikt mig att liksom ligga där och låtsas flyta ungefär. Men det gjorde jag inte. Utan jag känner hur jag sakta men säkert, jag blir tröttare och tröttare. Vilket innebär att jag håller på att tappa medvetandet. Och sen känner jag att ett lugn som infinner sig. Alltså jag känner att jag får liksom ingen panik eller någonting, utan jag känner att jag sakta men säkert börjar somna in. Och sen hinner jag tänka hur mycket som helst under den här korta tiden som jag ligger där i vattnet. Men jag börjar ställa in mig på att jag kommer att dö. Och då börjar det, då är det här klassiska hur liksom livet går i revy. Och för mig var det att det var de bästa stunderna i mitt liv som passerade i revy framför mig. Som en film ungefär. Som filmscener som spelades upp framför mig. Och sen föreställde jag mig också hur mitt liv hade sett ut om jag hade fortsatt leva. Hur jag hade stått på en scen inför tusentals åskådare och dansat, som ju var min stora dröm i livet. Så det föreställde mig också. Och sen började jag tänka på en begravning. Vilka skulle komma? Vilken bild skulle mamma välja att ha på kistan? Så här helt absurda grejer. Och sen började jag tycka att det blev lite spännande också. För att jag hade någonstans accepterat att det är liksom nu kommer jag dö. Och då var nästa steg, det var liksom att ställa in sig på det och den här resan som jag hade framför mig. Och nu skulle jag svara på som, liksom, det som alla undrar över. Vad händer efter? Liksom, vad händer när man dör? Och då kom det ett starkt ljus. Och jag har ju fått berättat för mig att när man liksom tappar medvetandet och när man liksom, inte får någon syresättning, då sker det någon kemisk reaktion i hjärnan som gör att man upplever det som ett starkt vitt ljus. Men vad det nu må vara, så var det jag upplevde. Och jag föreställde mig, eller jag undrade liksom vem skulle stå på andra sidan och vänta på mig. Liksom, vilka döda släktingar skulle stå där och vänta på mig. Men så under den här tiden då, som jag tänker allt det här, så hör jag hur min kompis står där på bryggan och bara börjar skrika på hjälp på svenska. Hjälp! Och då var det en norsk familj och det var pappan som gick ner i vattnet och förstod att det var något allvarligt som hade hänt och drog upp mig, och jag fick luft samtidigt som jag fortfarande kände mig väldigt, väldigt trött. Och han drog upp mig vid sidan om bryggan, och jag kände en enorm, när jag väl har kommit upp där och de har placerat mig där på sidan, så kände jag en enorm smärta i rygg och nacke. Och det jag upplevde som att vara liksom en eldsvåda i rygg och nacke. Det gjorde väldigt ont. Och jag sa att jag ville, jag frågade om de kunde vända mig på mage. För att det gjorde så ont. Och då visade det sig att hans fru var sjuksköterska. Så hon strök sin hand längs mitt ben då och frågade, känner du det här? Och jag sa nej, jag känner ingenting. Och så jag vill bara, kan ni bara vända mig på mage för det är så ont? Och då sa hon att nej, vi kan absolut inte rubba henne. Liksom. Vi får inte röra henne, för att det skulle innebära antagligen att förvärra skadan avsevärt. Och det som hade hänt då var att jag bröt koterna 4, 5, 6 som det kallas för, C4, 5, 6.
Det räknas uppifrån.
Ja, så det är liksom... uppifrån. Om man känner bak i nacken så kan man känna att det är en kota som sticker ut lite mer än de andra. Mm. Och det är sjätte kotan.
Så det är ovanför den?
Det är ovanför den. Så det är väldigt högt upp. Mm. Och just femte kotan som är ovanför, den var helt krossad och bitar från den kotan skar in i min ryggmärg. Mm. Vilket innebar att ryggmärgen gick av. Mm. Hade jag skadat mig en kota högre upp, alltså hade ryggmärgen gått sönder högre upp, då hade jag ju förmodligen varit helt förlamad. Eller kanske inte kunnat andas själv, vilket jag kan göra idag. Mm. Hade jag skadat mig en kota lägre ner, då hade jag kanske haft full arm- och handfunktion, vilket jag inte har idag. Så min skada innebär att jag är förlamad ovanför bröstet och ner, har ingen känsel. Och sen har jag har ingen funktion i mina händer, men jag har delvis funktion i mina armar. Som gör att jag kan ändå röra armarna hyfsat bra. Mm. Så samtidigt så är man jäkligt tacksam för den liksom, funktionen som man fortfarande har kvar. För det hade kunnat vara mycket värre, likväl som det hade kunnat vara inte lika så illa som det var.
Men för den som lyssnar då, som jag som är så här, inte ens kan sätta mig in i hur det är. Liksom, hur är det för dig rent funktionsmässigt då, jämfört med hur det var innan? Vad är det liksom de stora utmaningarna?
Ja.
Alltså, till, grund...
ja, alltså till en början... Till en början så vill jag ju inte leva längre rent krasst. Alltså, för jag kände att hela min identitet låg liksom i dansaren Jasmin. Mm. Det var min identitet, det var jag. Det var mitt, jag menar, kroppen var ju mitt verktyg. Liksom. Det var mitt uttryckssätt. Så det absolut värsta som kunde hända mig, det var ju faktiskt de facto att bli förlamad. Mm. Det var det värsta, alltså verkligen. Och jag hade liksom ingen föreställning om innan liksom vad det innebar, varför la man leva ett liv i rullstol. Liksom. Det fanns inte i min värld.
Men särskilt i den åldern så är man ju liksom odödlig på något sätt, tror man,
ja,
i alla fall.
Så är det.
För där känner jag ju att ändra sig. Man blir ju mycket räddare och mer om sig och kring sig med åren. Mm. Så i alla fall var det för min del. Hur kan man vänja sig? Eller hur lång tid tog det?
Ja.
Jag tänker också, det finns ju en fantastisk bok som heter När livet störtdök, som man kan ge med förebilder och kolla in på bokhandelssajterna, där du beskriver väldigt, väldigt väl. Men om man ska försöka hålla det kort då, bara, vad hände liksom direkt efteråt? Hur lång tid tog det innan du förlikade dig med att det så här ser ut? Jag kan inte dansa mer.
Det tog många år faktiskt. Det finns så många dimensioner i det här. För till en början så handlar det om att överleva. Liksom.
Mm.
Faktiskt, både fysiskt och psykiskt. Och där var ju min familj ett enormt stöd, framförallt min mamma liksom, som pushade mig liksom, att vi ska klara det här tillsammans. Att det här var en kamp för liksom, alla. För det vill jag verkligen säga, att när man drabbas av en så här svår skada, så är det verkligen inte bara man själv som drabbas, utan det är liksom hela ens omgivning som, som drabbas. Min syster sa att din olycka är min olycka, och det är verkligen så. Mm. Så att där var ju familjen ett enormt viktigt livsavgörande stöd. Och sen nästa grej, det var väl att den största grejen för mig, den största vändningen, det var ju när jag blev av, för att jag fick ju en till och med en respirator, en maskin som hjälpte mig att andas. Och att det staget, alltså att bli av med den, det var ju enormt viktigt för mig att börja kunna kommunicera igen och kunna prata. Mm. Det var ju ett stort steg. Så det var sådana här små steg liksom hela tiden som gjorde att man liksom såg något slags ljus.
Hur är det att ha ett funktionshinder eller en funktionsvariation i, jag kan inte säga i Sverige, för det är ju inte som att du kan jämföra med så många andra länder, men liksom så här, vad är din upplevelse av hur det är? Från utsidan så är det liksom så här, jag har ju svårt att se vad som fattas och vad som finns och hur det funkar liksom så här. Det är ju som att du får ett helt, liksom helt ny spelplan jämfört med, som du säger, vägen utstakad, det funkar så här, så springer jag upp för trappan, inga konstigheter, och sen ska jag börja dansa och sen åker jag till New York. Och nu, jag vet inte ens hur det är. Liksom. Är det lätt att ens komma på planet i Tokyo? Liksom, eller? Kan man bo i vanlig lägenhet? Hur är Sverige? Finns det bra förutsättningar?
Alltså det här skulle jag kunna prata hur mycket som helst om.
This is your chance.
Vi i Sverige tror ju att vi är så framstående när det gäller liksom vårt välfärdssamhälle. Liksom, vill gärna klappa oss för bröstet för att vi... Ja, för att vi är ett så bra välfärdsland och så vidare. Jag är enormt tacksam, absolut, för att jag bor i Sverige och har de förutsättningar som jag har. För att bara det här med personlig assistans som gör att jag kan leva det livet jag vill leva. Det hade inte gått om jag inte hade haft det. Det är ju vi unika med i Sverige. Men när det kommer till tillgänglighet så är det ju katastrof. Mm-hmm. Jag kan säga att nu har jag faktiskt... jag känner mig så lastgammal när jag säger det. Men nu i år har jag ju varit skadad i 20 år. Mm. Ja, jag har levt med min ryggmärgsskada i 20 år. Och det har inte hänt någonting när det kommer till tillgänglighet. Och okej, jag kan verkligen gå igång på det här, för jag blir så upprörd när jag tänker på det. Men just kontrasten från att komma från Tokyo, där det är så otroligt tillgängligt. Alltså...
Hur menar du med tillgängligt? Berätta lite exempel.
Jämför nu Tokyo och Stockholm, här får vi höra.
Alla tåg, jag åkte jättemycket tåg i Tokyo. Varenda vagn har en specifik plats där man kan stå med rullstol till exempel. För att komma på tåget så är det konduktörer som hjälper till med ramper om det är för stort glapp mellan tåget och perrongen till exempel. Då säger man till innan och då kommer de fram och så hjälper de till med en ramp som gör att jag lätt kan rulla på tåget. Och så vet jag att jag alltid har en plats på tåget som jag kan sitta vid. Och när jag kommer fram till den stationen som jag ska till, då står en konduktör förberedd vid den vagnen där jag sitter liksom med en ramp som han lägger ut så att jag kan rulla ut utan problem. Det finns hissar precis överallt och inte en enda hiss stinker piss. Det är fräscht. Det finns handikapptoaletter vid varje station. Och precis, alltså alla offentliga miljöer, finns det fräscha handikapptoaletter överallt i princip. Överallt kunde jag se taktila ledstråk som är typ, alltså det är som, ska man beskriva det som, det är stråk för blinda så att de kan gå med sina käppar och se det som knappar, eller man ska säga, som skiljer sig då från övrig mark så att man kan känna vart man ska någonstans. Det var det precis överallt. Överallt var det ledstråk för blinda. Det var nedfasade trottoarkanter vid alla övergångsställen. Det är väldigt få övergångsställen här i Stockholm som har nedfasade trottoarkanter. Och är det det, då är det liksom en meter som jag måste konkurrera med barnvagnar och cyklar. Liksom. Så att ibland så när det är hektiska tider på dagen så måste jag liksom ställa mig i kö i princip för att den här en meters konkurreras med barnvagnar och cyklar. Istället för att typ som i Tokyo eller i London faktiskt för den delen, så är liksom hela övergångsstället nerfasat. Varför kan det inte vara så liksom, att hela övergångsstället är nerfasat?
Kan inte vara jättemycket besvärligare.
Nej, nej, det borde inte vara så mycket.
Det är lägre. Okay.
Så men som här i Stockholm då, så är det finns inte hissar för alla på alla stationer. Alla hissar funkar inte alla gånger om man ska byta till exempel på centralen till blåa linjen, från den gröna till blåa linjen och så vidare. Alla bussar är inte handikappanpassade här i Stockholm. Alla har inte en sån här lift och ramp som jag kan rulla upp på. Så man är otroligt exkluderad. Och bara se där jag bor. Jag bor i Jäla sjö och där den närmaste stationen då är Jäla station, Saltsjöbanan. Jag kan inte ta Saltsjöbanan. Det är en lång stentrappa upp till perrongen. Mm. Så jag kan inte åka kommunalt från där jag bor. Mm. I Sverige 2019. Mm. Alltså det är, och just den här kontrasten då, komma från en från Tokyo där man känner sig, alltså min syster sa det igår när jag berättade för henne hur jag hade haft det i Tokyo, så sa hon till mig, men Jasmin, du brukar aldrig, för att jag sa till henne, alltså den här känslan av att känna sig inkluderad, jag blev nästan rörd när jag berättade om det. Då sa hon, men Jasmin, du brukar aldrig prata om hur du känner när det är dålig tillgänglighet eller när det är bra tillgänglighet, så här. Och då fick jag mig en tankeställ och sa, nej, det brukar jag faktiskt inte göra. Jag brukar bara rent konkret berätta hur det är, men alltså just känslan av att känna sig inkluderad i en stad, alltså det är mäktigt, och det är så sjukt att det ska behöva vara så liksom. Just för att det är så dåligt i till exempel Stockholm.
Som du säger, det har gått 20 år. Det kan ju inte finnas en gata i Stockholm som inte har asfalterats om de 20 åren. Det är inte som att det inte har funnits chanser att justera detta. Det sitter ju inte 70-talskakel uppe på varenda toalett. Liksom någon gång har de ju ändå gjort förändringar och kunde passa på. Liksom. Varför? Det här måste ju du tänkt på.
Ja, jo, nu är det nybyggt
här i Jäla sjö. Har de byggt om korsningen? Ja, ja, och så har visst. De ändå inte.
Ja. Liksom. Nej, jag vet. Men alltså, det där är saker som man blir upprörd över varje dag. Man måste lära sig att kanalisera de här känslorna.
För att in i podden.
Ja, men typ. Det är bara att se till Sickla köpkvarter till exempel, som är väldigt, det är ganska nytt. Det är inte så, man har inte så många år på nacken. Liksom. Då kan man tycka, det finns ju lagar egentligen. Det finns ju bygglagar som man ska följa när det kommer till tillgänglighet. Men det görs inte ändå. Bara se till där jag bor i Jäla sjö, så har nästan alla ingångar flera trappsteg liksom, in för att komma in. Jag bor ju som i en radhuslänga kan man säga, fast i en lägenhet. Så jag kommer ju liksom in direkt i min lägenhet utan problem och liksom en ramp där och så. Men annars, de andra byggnaderna har ju liksom fler trappsteg in, och då är de husen från typ, det är det som Hammarby sjöstad från 2003-2004. Och liksom där har man ju brytit mot bygglagar, men det är ingen som säger någonting om det, det görs ingenting kring det. Men tillbaka till Sickla köpkvarter till exempel, så finns det liksom på den stora parkeringen där, så finns kanske, det är 8 handikapparkeringar. Och så ställer jag mig vid en av de här handikapparkeringarna. Och så ska jag ur bilen. Okej. Okay. Och sen tar jag mig från bilen till en trottoar. Då är det liksom en kantsten runt hela liksom parkeringen. Så jag måste rulla på gatan för att ta mig till övergångsstället där det är nerfasat. För att kunna ta mig upp där själv.
Man har liksom
hjälp.
Inte tänkt 30 sekunder att man skulle fasa ner där. Nej. Man ändå gör handikappplatser.
Nej, och så är det på ganska många ställen.
Ja, det var många grejer det måste vara. Men jag tänker så här då, för jag drar mig backar tillbaka till där du, när du sa så här, driftig med jobb och grejer. När du sprang runt och sprang in på olika McDonald's och sökte jobb. Då tänker jag nu, om man, i din situation, nu är du driftig och har dina egna saker. Du driver ju den här podden och du är författare och men så. Men ändå, om du ska söka jobb, Hur ska man som om du skulle börja jobba hos mig till exempel, om du känner så här, skulle behöva jobba, ja, fast det går inte för jag har ju toan på en annan våning, det är inte anpassat hit och dit. Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare? Ja. För jag tänker det här kanske är viktigt och liksom,
det är jätteviktigt att du tar upp det därför. Ja. Att det är därför de har, Arbetsförmedlingen har ju gått ut med en ganska stor satsning med den här kampanjen Gör plats. Jag vet inte om ni har sett den reklamen. Jag var bland annat med i den första reklamen där det handlar om 3 personer med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Och det handlar om det att vi stöter på hinder på vägen på grund av ett otillgängligt samhälle. Men trots dessa hinder så tar vi oss till våra jobb. som visar på att vi har en enorm drivkraft inom oss därför att vi måste ha det för att kunna klara oss i vardagen. Och liksom problemlösningar, det är ju vår expertis. För varje dag jobbar vi med problemlösningar och stresshantering framförallt för att klara av vardagen. Men i alla fall, och det man vill säga det är att sprida kunskapen om att alla arbetsgivare har rätt till anpassning, till att anpassa arbetsplatsen för till exempel rullstolsburna. Så att man har rätt till det bidraget som arbetsgivare. Och det tycker jag är ganska viktigt.
Det är jätteviktigt att veta. För att många gånger så kanske man också när man söker jobb. För idag är det bara inte lätt att hitta folk. Ska jag tala om. Och jag kan tänka mig att alltså, många, om man får in en ansökande någon visar sig sitta i rullstol, så kanske man tänker direkt, ja fast nej, men det går ju inte.
Man ser bara problem.
Ja, och för att, ja, också okunskap. Ja. Ja. Alltså, man ser problem därför att man inte förstår. Och man tänker att jag har inte råd, jag kan inte bygga om det här. Vad finns det för hjälpmedel? Man vet ju heller inte om det är någon som är nu som för dig. Om jag visste att du var förlamad från bröstet och ner, så tänker jag att det skulle vara jättesvårt för dig att skriva avtal kanske. Men det är det ju verkligen inte. Det är ju hur enkelt som helst. Ja. Eller inte hur enkelt, men du fixar ju det.
Det gäller bara rätt hjälpmedel och rätt förutsättningar.
Och det här tror jag att många inte vet om riktigt. Som nu, liksom, som, ja, vad man faktiskt kan få hjälp med. Jag förstår att ni som har en funktionsnedsättning vet det. Men jag tror inte, kanske som arbetsgivare som vet vad man kan få för support.
Nej. Och man kan även få extra assistans. Alltså man kan som arbetsgivare få bidrag till att en annan medarbetare på arbetsplatsen till exempel kan ge en hjälpande hand då och då till personen som har en slags funktionsnedsättning som kanske behöver lite extra.
Kanske kan man få hjälp med utrustning till exempel?
Absolut.
Alltså om det nu krävs någon annan typ av platta? Eller
ja, liksom. Och det förser ju myndigheter med. Alltså de förser ju de hjälpmedel som den här personen behöver. Mm. Så är det. Så att det är inget problem, alltså egentligen, utan det gäller bara att veta vart man ska vända sig. Och sen kan man även som arbetsgivare har man rätt till att få lönebidrag till en nyanställd med till exempel en funktionsnedsättning. Så det kan också vara en bra start till en början. Liksom.
För det måste väl kanske vara en av de viktigaste grejerna som du säger. Det här med tillgänglighet förstår jag hur viktigt som helst. Men att få känna sig behövd och få komma ut i arbetslivet. Mm. Om man har, det är inte alla som har den positiva inställningen som du har. Jag har förstått att det inte, kanske också har varit en lång resa för dig att hamna där man är. Men det måste ju rent mentalt bli väldigt lätt att stanna hemma i soffan med den här halvtidsersättningen och må jävligt dåligt. Liksom.
Visst är det så.
Men som arbetsgivare tänker jag ju också tvärtom. Vilken gäller, alltså kan jag välja mellan att ta någon som liksom har suttit hemma och blivit matad av föräldrarna tills de fyllde 36 och liksom har massa krav och aldrig har kämpat eller någonting. Eller ta någon som verkligen har liksom armbågat sig fram, som har gjort sin läxa, som har gjort jobbet med sig själv, som verkligen har tagit sig från liksom en hopplös situation tillbaka. Hur kommer en sån person reagera när vi har det tufft på jobbet? Ja, den har varit med om tuffa saker förr. Kom inte börja gråta för att vi flyttar cykelstället liksom, eller att vi har en kund som har slutat betala. Ja, men det är så här, så jag tänker också som jag som anställer folk, att liksom, kan jag köpa inom situationstecken en fighter och jag får dessutom liksom stöd och bidrag och andra saker för det, så måste det vara en bra investering jämfört med någon som alltid haft det lätt liksom.
Ja, men precis. Ja. Mm.
Jo, men det är väl alltså mer mångfald på arbetsplatser gör ju alltså att det blomstrar och utvecklas. Jag menar, alla vi berikas ju av olika människors perspektiv. Det får ju alla att växa.
Men känner du att du representerar liksom, sen detta, att du representerar ett annat perspektiv än mig? Kan man säga så att liksom, om du och jag jobbar ihop, så kommer det faktum att din resa liksom har varit sådana varit bidra till liksom, som en mångfaldsfråga?
Det tror jag definitivt.
Ja.
Och jag har ju en föreläsning som heter Gör plats för mångfald. Jag pratar om det också. Vikten av det och liksom, fördelarna med det. Och liksom verkligen försöka se det unika med mångfald.
Mm.
För det berikar verkligen samhället för alla.
Men här är det ju väldigt uppenbart att jag menar, du har en funktionsnedsättning, det är tydligt, du kommer i rullstol. Men hur är det generellt klasskillnader idag? Vad tycker du? Ser du det där? Är det någon?
absolut se klasskillnader överallt hela tiden. Jag tänkte på det du sa bland annat där du nämnde snabbt om psykisk ohälsa. Pratas det ju mycket om, vilket är väldigt bra. Men det man glömmer bort tycker jag många gånger, som jag inte hörs att det pratas om överhuvudtaget, är hur otroligt dyrt det är att gå till en psykolog eller gå i KBT eller gå i terapi. Jag menar alla de här, alla poddar med alla kändisar som ni måste gå i terapi, det är så bra, jag har gått i flera år och bla bla bla. Ja, men de som inte har råd och betala flera tusen varje vecka för att gå i terapi, liksom. Vem pratar om dem? Det är ingen som tänker på det. Det är ju svindyrt. Så visst, ni kan sitta och prata om hur bra det går i terapi, men det är inte alla som har de möjligheterna. Det tycker jag pratas alldeles för lite om.
Men
ja.
Du har ju alltid, du sen säger du kommer från en ensamstående förälder och tufft och fick börja jobba tidigt liksom så här. Upplever du att det är liksom, hur ser du på det som händer idag med unga som växer upp idag och klass?
Ja,
och liksom?
Ja, för precis, vi nämnde ju där innan också att när jag var liten, jag fick ju jobba hårt liksom för att kunna ha råd med danskläder och kunna gå på Balettakademin. Men samtidigt så när man är tonåring så här, man vill ju passa in, man vill ju vara som alla andra. Och då när jag var tonåring, jag är ju född 83, så var det ju viktigt med märkeskläder. Liksom. Det spelade ingen roll hur lite pengar du hade, man skulle ha märkeskläder. Det var Kattkängor, det var Fila, det var gul och blå och allt.
Det är lite samma idag, tyvärr.
Ja, och då, jag började ju sno liksom, kläder tills mamma kom på mig och jag fick gå på BUP, gick där 3 gånger och skyllde på att det var något slags pappakomplex som gjorde att jag snodde kläder, för jag visste vad jag skulle säga. Men ja, nej, det låter helt sjukt, men i alla fall. Men sen dess så jag skämdes ju ögonen ur mig. Men det var det här liksom behovet av att kunna passa in. Och därför så snodde jag liksom märkeskläder, för att och vi var ju ett gäng tjejer som gjorde det tillsammans. Och det hade ju med att göra att man hade liksom inte lika mycket kanske cash som andra privilegierade kids. Och så är det väl idag också, att man ska passa in, och man pratar inte om det här klassamhället som vi faktiskt lever i. Vi gör det. Och särskilt jag tänker liksom i innerstan i Stockholm, så är det ju faktiskt också segregerat, precis som det var när jag var liten. Att, det finns de som har jättemycket och så finns det de som har jättelite föräldrar när man ska gå på SOS. Liksom. Men det pratas inte om det.
Det är fult att prata om att det finns skillnader i Sverige. Ja, att notera att det finns skillnader. Utan
som den osynliga fattigdomen.
Man ska låtsas och säga, men gud, det har jag inte ens tänkt på att det skulle...
Och det tycker jag att samhället måste bli bättre på att uppmärksamma, därför att att försöka... Ja, hur ska man lösa det? Det har väl inte jag svar på egentligen. Men att kanske bli mer öppen kring det och prata mer kring de här klasskillnaderna som faktiskt finns. Så att man kan stärka kidsens självförtroende hos de som kanske inte har det lika bra ställt som alla
andra. Och kanske är det också så att de som allra mest skulle behöva gå på terapi kommer inte ha råd att göra det.
Precis. Glasögon kommer jag ihåg när jag var liten. Alltså jag fick ju dålig syn och fick glasögon när jag var 12 år. Liksom. Det var ju skitjobbigt för morsan att behöva lägga ner jättemycket pengar på glasögon. Idag så vet jag att man kan få det subventionerat fram tills var 18 års ålder eller någonting, vilket är jättebra. Det kom bara för något år sedan, vet jag, att man fick rätt till bidrag till glasögon. Men när jag var liten fanns ju inte det. Det är ju svindyrt liksom. Att, det har ju inte alla som har råd med det. Och det är ju ett hjälpmedel. Det är ju en funktionsnedsättning att ha dålig syn.
Men avslutningsvis har jag en högst egoistisk fråga här, och som är jätteskönt att du kan få återigen representera en grupp här då. Min upplevelse är så här: man ställer sig aldrig på en handikappplats. Det skulle jag aldrig göra på en parkering eller något.
Ta inte upp det. Usch, jag vill säga, jag får rysning hela kroppen.
Men nu kommer några fler här.
Ja, men det är sant.
Så det är vi överens om.
Ja, vi är helt överens. Man står inte. Jag ställer mig aldrig på en handikappplats.
Nej.
Det kan jag säga. Står jag för 100%.
Inte ens stanna till.
Däremot får man väl ändå sitta på tunnelbanan på en plats som är avsedd för människor med funktionsvariation fram tills någon kommer och resa sig upp. Det får väl ändå säga att det är okej.
Okay. Ja.
För det kan jag få skamfulla blickar. Men nu kommer min stora tes här.
Ja.
Är skylten handikapptoalett, betyder den skylten här får man bara gå in när man är handikappad? Eller är det en skylt som säger så här, om du behöver större yta, då är mitt tips att du använder den här toaletten?
Nej, jag skulle säga att det är som handikappplats.
Du skulle säga att jag får inte använda den.
Nej. Om du inte har, jag menar man behöver ju inte ha en synlig funktionsnedsättning för att behöva använda en handikapptoa. Alltså man kan ju ha inkontinensproblem av andra anledningar,
ja,
som gör att man snabbt måste komma till toan, men jag att förstår. Det inte syns.
Fast ja, där får jag erkänna då. Där har
för så
jag...
är det för mig. När jag ser att min fru står och håller på att kissa på sig, så säger jag så här, använd handikapptoaletten. Ja. Men jag är inte handikappad. Nej, men det är ju ingen här. Det är väl inte som att den är...
Och den paxad. Sekunden som din fru går in på handikapptoaletten, så kommer en russosburen som är minst lika kissnödig.
Ja.
Men då har din fru redan gått in. Ja. Och det är lite samma sak som med parkering. Det är de här som bara ska... Ja. Gör ett snabbt ärende. Hon ska bara in på ICA och köpa någonting. Så bara, ja, men jag ställer mig bara tillfälligt på handikapptoaletten.
Så du säger att jag ska sluta använda handikapptoaletten?
Ja.
Okej.
Okay. För det har hänt flera gånger, de här som bara ska, ni vet. Så här, för alltså jag blir skogstokig på dem. Mm. För att det har hänt flera gånger att jag har kommit den sekunden som de bara ska tillfälligt stå på handikapparken. Så jag måste åka runt till dem.
Men det förstår det.
Men jag håller med att jag har varit in på den
här. Jag tänker väl så här att man kan väl köa om man är rullstolsburen, kan man väl vänta 30 sekunder på toaletten likväl som någon annan. Men det liksom, ja. Okej. Okay. Då har jag lärt mig någonting idag.
Ja.
Jag svär nu dyrt och heligt att jag kommer sluta använda handikapptoaletten när det är för långt här på här toaletten.
Och vad kul och stort tack, och vilken ära att du ville komma till oss.
Ja, men tack för att jag fick
berätta
komma.
Berätta din story. Man blir alldeles stum och matt, fast också inspirerad på samma gång.
Man går ut och ser, tror jag, världen på lite andra ögon i eftermiddag.
Ska bara börja tänka på alla de här icke-nedfällda övergångsställena.
Ja, precis.
Ska vi slå ett slag för.
Nåväl.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
Och nu kommer Kristina.
Ja. Veckans snabba med Kristina.
Ja.
Vad ska vi snacka om nu?
Tänkte vi skulle gå igenom amorteringskraven.
Mm. Är du för eller emot? Var det fest hemma hos dig när det blev amorteringskraven?
Ja, alltså jag tycker det är bra att man ska amortera. Man ska betala tillbaka på sina lån. Det tycker jag är viktigt. Men jag kan tycka att de har blivit lite väl strikta nu. Det är lite svårt för folk, framförallt unga, att komma in på bostadsmarknaden.
Hur då menar du? Vad är de för strikta? På vilket sätt är de för strikta då?
Det är svårt att låna pengar för att du ska amortera så pass mycket så bankerna kanske inte ger dig ett lån då. Mm. Så att det första amorteringskravet, det säger ju att om du lånar mer än 70% av bostadens värde så ska du amortera 2%. Lånar du mer än 50% av bostadens värde så ska du amortera 1%. Och under 50% så behöver du inte amortera enligt lagen, men det kan banken kräva ändå, eller du kan välja det själv.
Så där är 0, 1 eller 2%?
Precis.
Mer då?
Sen har vi det skärpta amorteringskravet som det kallas, som kom 2018. Och det säger att om du lånar mer än 4,5 gång din bruttoinkomst så får du också amortera 1%. Så
det man tjänar före skatt på ett år?
Det, precis. Mm. Så då kan ju då hända att du får max amortera 3%.
Och när man pratar 100%, då är det marknadsvärdet på bostaden?
Ja, det är, från början är det du köpte bostaden av. Och sen så kan du då, vart femte år får man göra en omvärdering på bostaden. Och då är det också det som värderingsfirman säger.
Finns det inga undantag när jag kan gå till mäklare och säga så här, du värderar upp lite här?
Jo, om du gör någon stor förändring som anses förändra värdet på huset mycket. Till exempel bygger en ny våning eller bygger ut och får ett nytt rum.
Målar om eller?
Det kan du inte få.
Det
anses
inte.
Nej, inte nytt kök heller. Så, utan det ska vara något riktigt stort.
Men amortera är bra, eller hur?
Det absolut, gillar vi ju. Det är jättebra. Och det är ju som ett sparande. Det är ju liksom ingen kostnad egentligen. Men det är en utgift du ska ut med. Men det är ett sparande. Så att du spar till dig själv och så får du lägre månadskostnad sen.
Skulle det då kunna vara bättre ränta att placera pengarna någon annanstans? Men dock så sätter du undan och du sparar ju.
Ja, exakt. Och nu är det som det är. Vi har amorteringskraven och då måste man bara anpassa sig.
Så måste vi välja. Då gillar vi ändå amorteringskravet.
Vi gillar amorteringskrav. Kanske lite för strikt.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.